Varmt välkomna till dagens avsnittet av Egen Kraft radioprogram. Härifrån från studion på den vackra Vängar sänder vi ännu en spännande program fylld med insikter och inspiration. I dagens avsnittet har vi den stora glädjen att gästas av ingen mindre än journalist och författare Elinor Torp, känd för sin skarpa öga för samhällsfrågor och berättelser som berört. Det kommer bli en samtal ni inte vill missa. Vi vill också passa på att tacka vår ansvarig utgivare Luis Palmaguirre och vår sponsor Betonfabriken Kogor Kontor som gör det sändningen möjligt. Så sitt tillbaka, slå i högtalarna och följ med oss i dagens program. Elinor, välkommen till Egen Kraft Radio.
Tack så mycket.
Och vi uppskattar verkligen att du gav dig tid att planera i samband med att du vistas här i Sigtuna att komma till radio idag.
Ja, det passar ju bra nu när jag bor här en vecka.
Ja, precis. Du är journalist och författare med 3 böcker som du har släppt. Eller finns det någon annan bok som jag har missat kanske?
Det är nog 6 böcker totalt.
Totalt 6 veckorna. Mm. Men du har varit väldigt prisad på grund av din skrivande och det som du har lyftat upp fram om olika frågor. Du skrev, vad fick dig att skriva Flickan i korridoren? Var det en specifik händelse som gjorde att du blev så intresserad att skriva om det?
Ja, det handlar väl om att skoldebatten har ju pågått i många år, men jag upplever den som väldigt fragmentarisk och men som ett pussel med olika bitar där det ofta handlar bara om prestation och resultat och så vidare, men inte så mycket om hur faktiskt barnen mår ute i klassrummen och lärarna också för den delen. Så att jag djupade som i nästan alla mina böcker i skolan som arbetsplats. Det är faktiskt vår största arbetsplats och det är en usel arbetsmiljö för både lärare och elever. Och det är faktiskt så illa att våra barn till viss del går sönder av miljön och en sån skola kan vi ju inte ha. Den är väldigt extremt även internationellt sett, vår svenska skola. Så att jag ville liksom borra i just själva skolmiljön, alltså den sociala miljön, för att jag tänker om det är så kaosigt och bullrigt som det är i svensk skola, hur ska man då kunna lära sig någonting? Så det var där jag började och sen så var det också faktiskt så att Carolina som flickan heter och som boken handlar om, hon gick på min dotters skola och hon avvek en dag från skolan innan gympalektionen och kom aldrig mer tillbaka. Hon tog sitt liv i skolans skog. Så hon finns inte mer och vi har väldigt mycket att lära av henne. Hon efterlämnar sig väldigt mycket text och hon var en väldigt, väldigt klok människa som Sverige behöver lyssna på.
Man tänker, det är svårt att tänka hur en flicka som är 12 år gammal fattar en sån beslut till exempel. Och jag tänkte, jag har varit på sådana arbetsplatserna, skolor och förskolor och sådär. På skolan finns en kurator, en studierektor, en sjuksköterska. Hur har man inte kunnat, hur har man missat detta till exempel? Vad det som gick fel? För det måste någon som gick fel faktiskt.
Jo, nej men det är ju alltså det du nämner nu, det som kallas för elevhälsan, det tror jag är en nyckel. Alltså det är nyckelspelare att faktiskt få elevhälsan alltid förebyggande att fungera, att barnen ska checkas av så som man gjorde förr i tiden fram till 2011, så var det faktiskt en fungerande skolhälsovård. Och i skollagen 2011 så bröts det och det har liksom kommit smygande. Det är ingenting vi har kunnat läsa om eller höra om i media. Elevhälsan är inte vad den har varit och den har inte riktigt samma uppdrag och det är rektorer utan medicinsk kunskap som fördelar resurserna kring om man ska ha en heltidskurator till exempel och hur det fungerar med det här viktiga som inte är bara lärandet liksom, och det har liksom slats i spillror och det är så mycket annat så har det skett lite sådär under radarn. Vi har inte riktigt känt till. Så det är väl liksom lite den delen som är granskande i boken. Att vi faktiskt, den här förvandlingen när skolhälsovård blev elevhälsa. Att något har tappats bort i grannländer så är det primärvården med kunskap, medicinsk kunskap som styr över resurserna så att det blir lika på alla skolor. Nu kan det ju vara så att det kan vara väldigt bra med resurser på en skola, vilket det ju sällan tyvärr i Sverige idag är, men det kan vara bättre på en skola, en mer välfungerande skola, medan en annan skola kan då kanske inte ens ha de här nyckelfunktionerna, för att det är liksom inte lagstadgat att ha det längre, och de som får betala priser för det är ju liksom Carolina och andra barn som
eleverna, precis.
Ja.
En sak som jag har upptäckt, och det är säkert att du också själv med din dotter eller dina barn som går på skolan, är att antal eleverna på klasslektionerna som har blivit större. Och i mitt fall där jag har rört mig många gånger ibland, till exempel när det var brister på lärare på en sjukdom, någon annan, flera gånger ibland hoppade in fritidspersonal som jobbade på fritid istället för att det var ingen vikarie, någon annan som kunde hoppa, och trots att de gjorde med på bästa sätt de kunde göra, ibland de känner sig dåligt att man använder dem som att ersätta lärare till exempel på klassrummen och sådär.
Det du beskriver nu är absolut mest förödande faktiskt, den här ryckigheten och att det är vikarier hela tiden och att barnen inte får liksom lära känna en trygg vuxen. Och det är också så att läraren, eftersom inte de får tillräckligt stöd, mäktar ju inte heller med. Så att, och att det har blivit större och större klasser, precis det du säger, det är verkligen, verkligen egentligen det viktigaste av allt, att faktiskt begrunda om det var så klokt liksom, den skolutvecklingen som har varit i Sverige.
Och jag upplever också att det här är, det finns två parterna som är drabbat. För den ena är i första hand är eleverna, och på den andra lärare också. Jag har sett kvinnliga lärare som har gått från klassrummet till toaletten och varit grotta. För att de orkar inte. För att vissa klasser, det kan vara en klass till exempel som kanske kan ha två eller tre elever som behöver extra resurs till exempel, och den lärare kan inte handska med 30 elever, kanske 30, mer än 30 elever, plus de tre elever som behöver sin uppmärksamhet, och alltså hon kan inte ge till dem, och de, man känner sig otillräckligt.
Nej, men det är helt rätt. Man delar ju samma arbetsmiljö, så mår inte lärarna bra så mår inte eleverna bra, och tvärtom. Så att jag håller på faktiskt just nu med ett reportage om där jag om lärarna och om en speciell lärare som vägrar tiga, för det är också en väldigt tystnadskultur i skolan, och det är också det är inte bra att man inte vågar kanske larma om missförhållande heller, för man är också rädd, det är en ängslig kultur, och det ser jag på andra arbetsplatser också i de andra böckerna jag har skrivit, att det är mycket tystnad och väldigt mycket ängslighet, och många som inte riktigt vågar säga till om att arbetsmiljön är så dålig, för att man, ja, det har blivit en ängslighet ute på arbetsplatserna som är farligt för människan.
Har du upplevt också att flera hur man kan säga lärare lämnar yrke för att de känner det inte? Jag upplevde när jag rör mig lite grann att på flera olika platser, och plötsligt försvann en lärare och han hade börjat med något annat eller starta eget. Då känner sig inte att det var. Och sen jag har träffat de som har precis kommit från universitet och examinerat precis, och de tänkte, det här är inte den värld som de har lärt oss på, eller vi visste inte så ut.
Nej, det är ju en klassrumsflykt i Sverige, och vi pratar om en omsättning som är skyhög bland lärare, alltså lärare flyr klassrummet, lärare lämnar yrket, rektorer, alltså omsättning på rektorer är också väldigt hög. Sen är det också så att föräldrar tar ju sina barn ideligen bort ifrån olika skolor, flyttar omkring dem, och med dem så följer ju elevpengen, och det är ju det systemet vi har idag, och då blir ju skolorna fattiga när eleverna försvinner, och det blir en ryckighet där liksom klasserna hela tiden förändras, de vuxna kommer och försvinner, och det finns liksom ingen trygghet kvar i skolan, och det är ju en plats där liksom kontinuitet är ju verkligen A och O liksom.
Carolina historia är hjärtskärande och väcker många frågor. Hur gick du tillväg för att samla material till boken och skapa en så autentisk bild av hennes liv och skolsituationen. Du berättade att hon gick på samma skola som din mamma, så det var lite nära bekant, så att säga, på något sätt.
Vi var inte bekanta, jag hade aldrig träffat mamman förut eller Carolina, men de gick på samma skola och det var inte helt lätt beslut att fatta att faktiskt kunna skriva den här boken, för egentligen så ja, låg det ju lite för nära, så att jag behövde i boken jäva ut genom att redan i förordet berätta om det här och vara transparent med min egen situation, att jag själv har en dotter som, där jag har fått liksom stånga mig blodig för att få, att hon ska få liksom den stöd som hon behöver i skolan, för att hon klarade inte heller av, hon är väldigt ljudkänslig och klarar inte heller av och har såna här NPF-diagnoser då, som gör att hon är skörare och också vad det gäller, ja men, sinnesintryck och sådär, alltså reagerar väldigt starkt på när det är mycket ljud och mycket kaos liksom. Så att jag hade själv, jag hade det med in i detta och jag hade försökt angripa liksom skolans arbetsmiljö på olika sätt, men inte funnit liksom formerna. Sen hände det här med Carolina och jag lät det gå ett år och sen blev vi inbjudna till en forskare faktiskt, både pedagogerna och sen också vi vårdnadshavare, att sitta och lyssna då, en som har forskat väldigt mycket om just flickor med autism och ADHD och hur annorlunda det yttrar sig hos tjejer och att de ofta går helt under radarn i skolan och de får inget stöd på sin höjd först på högstadiet och då är det för sent. Då har man redan börjat liksom skära sig, gått in djupt in i ätstörningar och olika symptom för att lindra liksom och försöka, man försöker liksom skapa något slags kontroll över det här skolkaoset, och det var ju där Carolina fann sig liksom när det här skedde i ett sånt tillstånd, och min dotter var också alltså, så det har varit en tuff bok att skriva, men det var först då ett år efteråt som jag för första gången såg mamman och ställde frågan hur hon ställde sig kring att jag skulle skriva den här boken, och hon sa ja till det, har varit med nu hela vägen och gett mig Carolinas all text. Hon skrev väldigt mycket, hon var väldigt duktig på att skriva, hon skrev bara på engelska och jag får ta del av all text, och det var där jag började liksom med hennes egna ord, Carolinas ord.
Hade Carolina syskon?
Nej, hon var det enda barnet.
Oh, det måste ha varit ännu tragiskt för familjen.
Ja, Desiree som mamman heter, hon lever ju idag för att liksom, kan hon rädda ett enda barn så är det värt det. Så att hon, det är hennes liksom, ja, det är det hon jobbar för nu, att förändra samhället och skolan på så sätt så att vi ska börja se de här som hon kallar Carolina-flickorna. Det kan absolut vara pojkar också, men det är företrädesvis flickor som snarare vänder inåt än vänder utåt. De tar sönder sig själva inombords liksom. Hon vill att vi ska börja se, att vi alla i samhället, vuxenvärlden, ska börja se Carolina-flickorna. Det är liksom hennes enda önskan.
Hur reagerar skolan när du skrev boken?
De är ju inte jätteglada på mig, kan jag väl
säga. Nej, precis, jag tänkte på att de måste känna viss skuld på något sätt. Att wow, vad har vi inte sett eller vad har vi missat? För att det är en elev som går på skolan som är bara 12 år. Som man,
Samtidigt så är det verkligen, och där mamman också, jag tycker inte i boken att man målar inte ut någon syndabock, det är absolut inte någon enskild lärares fel eller liksom, det är inte så, kan man inte säga liksom, de är också, de har ju själva mått så dåligt av arbetsmiljön, absolut, så de har varit chanslösa, utan det är ju bara att lära för framtiden så absolut, det inte händer igen liksom. Sen måste skolledningen absolut lyssna. Nu har delar av skolledningen har bytts ut, det har kommit en ny rektor, skolinspektionen har varit där, men det är fortfarande så, man måste vara väldigt, väldigt lyhörd och verkligen lyssna in golvet, och det handlar om att lyssna in lärarna, lyssna in eleverna och föräldrarna, att verkligen så här få det att funka bättre. Det är det enda liksom som jag hoppas att de ägnar all kraft åt nu.
Elinor, hur har det varit att arbeta med ett så känsligt ämne som barnens psykisk hälsa och skolmiljö påverkan faktiskt?
Alltså det har varit nog den svåraste boken, eller det har varit den svåraste boken att skriva, dels för att det ligger så nära, men också för att det handlar om självmord och det handlar om barn. Det är absolut inte självklart att skriva om det, man måste väga varje ord på guldvåg, även om man inte ska värja sig, liksom, för det är tystnaden som dödar. Liksom. Att ha samt all forskning entydig där man ska prata på ett problematiserande, icke-dömande sätt med sina barn om det svåraste. Men man får ju inte, liksom, man måste göra det på rätt sätt. Man ska inte vara allt för tydlig med, och speciellt inte i tidningar och tv-reportage, samma metod till exempel, eller, utan man ska göra det liksom på ett sätt så att det kan vara förebyggande snarare. Men det var också så att jag, när jag gick för många år sedan på journalisthögskolan, så fick jag höra att självmord, det skriver vi inte om, punkt slut.
Precis. Ja, men det är något som man vill sopa under mattan, och speciellt när, precis, det är inte på samma sätt om man dör på en olycka och sådär, när man tar sitt liv, då det känns... Ja,
det är som det sista tabuet på något sätt.
Precis. Du lyfter en viktig fråga. Hur mår barnen? Vad tycker du är de största faktorerna som påverkar barnens psykisk hälsa i dagens skolan?
Ja, men det var det du nämnde innan med ryckigheten, klassrumsflykten, att allting bara förändras hela tiden och att vuxna hela tiden rycks bort ifrån en. Att man inte får ha en trygg, liksom, klassföreståndare och i en kanske lite mindre klass, att ha en lugnare, tryggare lärande miljö och att det är samma vuxna som stannar kvar, att man inte byter ut med vikarier hela tiden och att man gör arbetsmiljön så trygg att både vuxna och barn orkar med att stanna kvar. Så att ryckigheten, absolut, att politiken har varit liksom klåfingrig vad det gäller skolan, de har varit och petat i skolan under över 30 års tid och bara ändrar och ändrar och ändrar och ändrar. Man får liksom inte vara i fred i undervisning. Det är det största problemet.
Och jag nämnde att det var någon, jag tycker att, men det gick på 7:e klass eller 8:e klassen, pojke som pratade med mig, att de hade haft under ett år 7 vikarier ungefär, hela tiden olika vikarier. Ja. Ingen stabilitet, ingen, de var trött på den. Hela tiden.
Men det är ett symptom på att det är så dålig, absolut, arbetsmiljö. Precis, de, ja, vuxna orkar inte vara,
nej,
där.
Precis. Hur vi nästan inom 10 månader, kanske månader, vet, ett år, vet inte, men de var trött på den här. Mm. Hur kan vi som samhället bättre stötta barnen och som Carolina och se till att liknande tragedier inte upprepas?
Men det är just det där, liksom, att förstå att kontinuitet är viktigt, att man måste ha trygga vuxna och tillräckligt många trygga vuxna för barnen. Att faktiskt elevhälsan måste, alltså den måste säkras på alla skolor, att det verkligen finns den här, liksom, stödfunktionen åt lärarna och eleverna, liksom, att den finns då, att, liksom, kommunikationen mellan klassrumsgolvet och elevhälsan fungerar. Att skolledningar har förståelse för, liksom, hur tufft det är där ute på klassrumsgolvet. Sen finns det mycket annat som måste, alltså andra instanser också, jag menar hemmet, BUP, skolan, vården, alltså instanserna måste väl börja kommunicera bättre med varandra. Idag är det väldigt mycket syndabockstänk, man pekar finger åt varandra och ja, man skriker åt varandra, och ibland man hör ju politiker säga att nej, men det är ungarnas fel själva, det är de som är synd, de får skylla sig själva om de misslyckas med skolan. Det är ju väldigt märkligt, tycker jag, inställning. Det är klart att man måste ansa, hemma så är det föräldrarna som ska uppfostra sina barn, absolut, men i skolan, på skoltid, så är det faktiskt också skolan som måste hålla i det. Föräldrarna kan ju inte klona sig, de har ju ett jobb att sköta också, måste försörja sina familjer, de kan ju inte vara ute på klassrumsgolvet och uppfostra dem där också, men hemma så måste ju, liksom, såklart föräldrarna göra det. Men jag tänker det är väldigt mycket att man pekar finger åt varandra och säger att det är barnens fel, och de får skylla sig själva om de fastnar i gängkriminalitet eller börjar skära sig liksom, eller vända det inåt så som jag tjejer gör. Alltså det är en förskräcklig syn tycker jag. Skulle man sätta in stöd i rätt tid redan från förskola, lågstadiet, så skulle ju många barn må mycket bättre och det skulle inte behöva gå så långt. Man skulle få ner vårdkostnaderna, man skulle få ner kostnaderna. De unga som är mer utåtagerande kanske inte skulle fastna i gängkriminalitet om man började i rätt ände, men vi är inte där idag.
Och det känns ibland som du beskriver det här med det också, varje kommun har sina nämnder i kommunen fattar beslut hur medel ska delas i olika skolorna, fattar jag lite grann om sådär.
Ja, men alla uppfinner sina egna hjul och alla sitter och vet, det tror jag är slutsatsen någonstans på, alla sitter och vet vad som måste till för att skolan ska fungera, men och ändå så lyckas vi inte kommunicera med varandra och få det att funka liksom. Det är, ja.
Det är fruktansvärt. Och det betyder också, du vet det här PISA-rapport som kommer från hela Europa eller som görs årligen, Sverige har halkat ner i den där ranken som var tidigare. Jag tror att Finland är det som ligger i bästa, första platserna ungefär.
Ja, Finland har ju behållit sitt skolsystem. Precis. Å andra sidan, nu har ju Sverige, nu slog vi oss för bröstet, för nu hoppar vi upp lite där vad det gäller matte, just att vi hade presterat bättre just i matte. Men svenskan är ju liksom, det finns ju en del som tror att vi får en illiterat generation. Nej, men alltså att det är jätteläsförståelsen har ju sjunkit liksom, så är det. Och det är ju allvarligt, det måste man ju också, och det tror jag hänger ihop med arbetsmiljön.
Du beskriver en rörlig skolmiljö och vuxenvärlden kapitulation, kan man säga. Vilka förändringar i skolsystemet skulle kunna göra mest skillnad enligt dig? Som du att använda korrekt resurserna och minska klasserna, det är många som jag hör att säga det faktiskt.
Ja, nu är jag ingen politiker, men jag kan ändå tycka att liksom någon slags lägsta nivå, där tycker jag, alltså börja med elevhälsan, den måste ju vara lite mer som den var förut, om man tryggar liksom och checkar av barnen så att det inte går så långt som med Carolina, liksom att man börjar må så dåligt. Man måste ju bli upptäckt långt tidigare. Och så elevhälsan tror jag AO att börja med, och sen så måste man nog ha, man måste hitta sätt för att få en lugnande lärande miljö, om det betyder att man ska ha mindre klasser eller om det betyder öka vuxen närvaro i klassrum, alltså det får väl skolorna avgöra, men jag tänker att det måste till en, det måste bli lugnare där ute helt enkelt för både vuxna och barn. Det är nog enda sättet, och det finns väl ingenting som är så viktigt att satsa resurser på som skolan, tänker jag. För det kommer ju minska kostnaderna överallt annat i samhället och i framtiden om vi får en hel generation istället för en kvaddad generation.
Och du skriver när sen om det här, och en elev råkar illa på en skola som sen blir en social fall, till exempel man måste komma till socialen, och socialen måste komma i. Det kostar det också, så att istället för att man sparar, det blir ännu kostsamt till exempel i längden. Plus att,
ja, men jag tänker arbetslivet, om de här Carolina-flickorna, om en viss procent av, vi säger då, vi pratar om dem, om de inte kommer in i arbetslivet för att de mår psykiskt så dåligt, de har sån ångestproblematik, de har sån djup depression, de liksom, de pallar inte av ett väldigt tufft arbetsliv där ute, och de kommer inte kunna betala skatt till staten, vad kommer det kosta i framtiden om vi inte ser till att ha en frisk liksom framtida generation? Alltså det är bara dumt att inte satsa på skolan.
Och det finns rapporter också som säger att många hoppar av från skolan, så ni inte förföljer sina studier också.
Det är ju en hög andel som misslyckas med grundskolan och som inte klarar av att gå upp på gymnasiet. Och på samma sätt så är det en ännu högre andel, tror jag, som inte klarar av gymnasiet sen och komma vidare ut i arbetslivet. Och idag behöver man ju i princip en gymnasieutbildning för att, så att det är jätteallvarligt. Jag begriper inte att det inte görs mer.
Vad hoppas du, Alessana, ska ta med sig från boken? Finns en särskild målgrupp du vill nå med den?
Flickan i korridoren önskar jag verkligen att alla politiker läste, alla skolledare läste, alla med makt att förändra läste. verkligen. Och jag hoppas att den kan leda till någon slags samtal där det inte blir det här skyttegravskriget, där man liksom förstår att det här blir faktiskt bra för alla om man tar i arbetsmiljön, alltså den sociala miljön i skolan. Om man får den att funka så kommer det bli bra för alla parter liksom. Oavsett vilket parti man tillhör, eller om man är skolledare, eller om man är lärare, eller om man är förälder till barn på svenska skolor.
Jag tänker också att i det här fallet med Carolina, det finns andra offer också, eleverna på skolorna eller på sin klass till exempel. Hur har detta drabbat dem? För att de som satt bredvid henne eller de som gick med henne i vissa moment, de måste ha också bli berörda av detta.
Ja, men det är ju uppslitande såklart, det är fruktansvärt, och det har varit, jag har ju pratat med många av dem som gick i den klassen hon hoppade upp till, och ja, det, för dem var ju det inte lätt att gå vidare liksom ifrån det här, och det är något de kommer behöva tvungen att leva med för resten av deras liv liksom, och man hoppas ju nu verkligen att det kan leda till att vuxenvärlden faktiskt lyssnar in dem, så att, det, att de får den hjälp de behöver för att ta sig vidare, och att det leder till samtal liksom. Så.
Har du fått respons från föräldrar, lärare eller elever som läst boken eller känner att boken släpptes ut? Hur har det tagits emot av de som arbetar i skolan, som jag redan hade frågat lite tidigare?
Nej, men generellt, så jag ser ju på de här streamingjättarna som Storytel och de, vad de nu heter. Där ser jag att den blir väldigt lyssnad och läst där. Och där är många som har lämnat, tagit sig tid och skrivit ganska mycket faktiskt. Eller väldigt mycket. Det är över 300 personer bara i Storytel som har skrivit små liksom, egna berättelser om vad boken har betytt för dem och lett till, och hur de önskar liksom verkligen att det önskar förändring, alltså, och delat med sig av sina erfarenheter på ett väldigt, väldigt fint sätt. Så att det är den enda förhoppningen, att det leder till samtal, leder till något konstruktivt, leder till att det blir bättre för barnen liksom. Det är det enda, och att vuxenvärlden till slut, och skulle ha lyssnat på Carolina när hon var i livet såklart. Men nu får de banne mig lyssna på henne, eller vi lyssnar på henne nu liksom. Jag väver ju samman hennes egna ord, jag väver in det liksom i boken också, där jag liksom, mellan kapitlerna i del 2 så är det Carolina själv som talar till oss. Jag tycker verkligen att vi ska lyssna på henne nu.
Tror du att Carolinas historia kan bidra till att ändra samhällsdebatten om skolan och barnens välmående?
Nej, men det är det jag hoppas, att den ska bli mindre fragmentarisk, skoldebatten, att man ska se liksom, vad är grunden för att få det att funka, och det är faktiskt arbetsmiljön i skolan. Det är det enda sättet att göra den tryggare, enda sättet att få till en fungerande skola där eleverna börjar prestera bättre också. Det kommer på köpet liksom. Läsförståelsen kommer höjas med det. Matteresultatet kommer bli bättre om man har en lugn, trygg lärandemiljö. Liksom. Det bara är så. Ingen kan stoppa in kunskap i huvudet om det är stökigt. Liksom. Det kan inte vi vuxna heller. Och sen tycker jag kanske att vuxna och politiker och andra ska sätta sig en vecka i klassrummet för att se hur de mår av den miljön.
Ja, och man behöver ro också för att man ska kunna utvecklas i en sån miljö också. Tror du också att sociala medier spelar en stor roll i det här? Det är mycket sociala medier som inte tidigare vi hade tillgång till, och sådär, det man känner att man måste prestera, man måste synas, man måste se hur duktig man är, hur, wow, och det där sätter väldigt stress och mycket annat på andra personer, på ungdomarna speciellt.
Jo, det är jag helt säker på. Jag har i efterordet en liten utläggning om det, att det är värt en egen bok, hur det påverkar. För helt klart så påverkar det jättemycket, inte minst tjejer, men även killar såklart. Alltså, det sättet då, alltså det fragmentariska i det sättet att ta in liksom, och hur man påverkas, alltså hur man, just Carolina använder ju inte TikTok och Snapchat och sådär, så att hennes död kan nog inte riktigt förklaras av det, men jag ser ju min egen dotter och andra barn hur det splittrar dem liksom. Så att absolut så finns sociala medier där, och den konsumtionen, och det är verkligen värd en egen granskning. Det håller jag med dig om.
Hur har du som journalist och författare påverkats att berätta den här historien?
Ja, men den var ju lite annorlunda på det sättet att jag är en del av narrativet själv. Det är ju annorlunda, men andra böcken har ju inte har ju skett liksom utanför min utan det här. Så det var en annorlunda bok att skriva. Det är klart att man påverkas. Självmord är det svåraste som finns att skriva. Jag har skrivit en bok innan som heter Jag orkar inte mer. Då var det en socialsekreterare som tog sitt liv i Krokoms kommun efter också på grund faktiskt av arbetsmiljön och en mobbningsprocedur. Det blev ett Sveriges enda rättsliga fall där självmord drevs som arbetsmiljöbrott. Den var också jättetuff att skriva. Alla böcker var tuffa att skriva, men när det kommer till liksom det här psykosociala, men också det är väldigt, alltså man går så djupt. Och jag försöker ofta skriva att jag går väldigt djupt i karaktärerna, djupt, och det är verkliga människor jag skriver om. Så att det påverkar en och gör att man, ja, jag vet inte, det är en tuff process liksom, men samtidigt nödvändig känner jag. Det går inte att inte, ja, det var inget val att låta bli att skriva, det var bara så att fortsätta.
Du nämnde just nu om den andra boken som du skrev, det är en socionom, socialsekreterare tog livet av sig, och sen andra sidan en barn som tog livet av sig. Mm. Det skriver väldigt mycket om hälsa i svenska samhället, och det är stora kostnader för skatt och försäkringskassa och allt det. Det är något som har vi inte vaknat, eller är det något som vi inte inser att det måste ändras på arbetsplatserna? För att det där visar att samhället mår inte bra.
Nej, jag tycker egentligen att det är obegripligt att jag är hyfsat ensam om att borra så djupt i de här ämnena. Och jag ibland funderar jag på, beror det på att mediebranschen har en väldigt usel arbetsmiljö också faktiskt. Vi är inte helt schyssta mot varandra. Vi har faktiskt också, det har varit mycket skit inom min egen bransch också. Jag börjar fundera ibland på, eller sen är det också så att förr i tiden så fanns det något som hette arbetsmarknadsreporter där ute. Man hade faktiskt på de stora inom public service och på de stora morgontidningarna till exempel, så hade man specialkunniga reporter som kunde sådana här ämnen, det här förebyggande, riskbedömningar, vad är det som gör att människan blir sjuk av arbetslivet till exempel. Idag finns inte det längre, så att jag har ju känt att det nästan blivit lite en kall, att jag måste liksom fylla de här mediala tomrummen där. Och det är väl lite det nu när jag precis har blivit min egen, så har jag nog tänkt att det kanske jag måste ägna ett år åt att faktiskt göra den typen av journalistik och visa på det här, det du liksom, det här sjuka i samhällskroppen och som man inte ser minst på arbetsplatsen liksom, där vi faktiskt vistas stora delar av vår vakna vardag liksom, att se vad har hänt, vad är det som gör att det är så många som blir sjuka av jobbet nu för tiden, alltså sjuka i själen menar jag, det är ju någonting som har hänt, alltså att borra i det tror jag är det som jag känner mest angelägen, jag måste fortsätta göra det, jag har gjort det i många år men jag kan liksom
inte sluta med det. Vad bra att du finns och du gör detta faktiskt, och jag tänkte på det som du pratar, varje år gör sådana barometer på hur det är situationen på olika arbetsplatser och så, och det visar att nästan mer än hälften människor som går till arbetsplatsen är missnöjda med det som jag gör och sin arbetsplats och sådär. Och det betyder att vi har inte lärt oss läxan av det som sker omkring oss. Det här socionom som hon var på en arbetsplats och överlast kanske av många fall och mycket annat, så kanske hon inte fick hjälp. Sen ett barn som inte någon på grund av brist av tillräckliga resurser kunde någon inte ta hand om henne, reagera på detta. Och trots detta vi inte agerar för att detta ska minska faktiskt.
Nej. Det.
Men det är därför att det är bra att du väcker den debatten med den här boken. Så att jag tror att vissa ringklockan börjar ringa någonstans. Och så att andra kan reagera. Mamman i boken har hittat kraften att berätta trots sin förlust. Vad har hennes röst betydit för boken och dessa budskap?
Ja, men allt. Det hade inte gått att skriva boken utan henne. Och det är speciellt, för jag kommit nära henne såklart, samtidigt som hon inte har lagt sig i alls hur jag har skrivit boken. Hon har haft en väldigt tillit till mig och jag har fått skriva precis som jag velat. Sen har hon vid sidan av också liksom researchat något ofantligt. Hon har ju suttit på Kungliga biblioteket och läst i det digitala tidningsarkivet allt som finns att läsa om svensk skolpolitik de senaste 30 åren. Jag fick med henne till både Skolinspektionen och sen också till Lotta Edholm, vår svenska skolminister. Så hon fick sitta med, så körde jag mina frågor och så körde hon sina frågor. Och hon var ju som värsta skjutjärnsjournalisten där inne hos Lotta. Hon är oerhört påläst och oerhört... hon hatar när man kallar henne stark. Men det är hon ju liksom, för att orka. Det här var hennes enda barn. Liksom. Hon är faktiskt helt fantastisk att hon kämpar vidare. Att hon har bara bestämt sig för att jag ska rädda andra barn liksom, genom att höras.
Och jag tycker att med den här boken också, det känns som att man hedrar Caroline. Att det inte bara hon dog bara på ett slut, utan nu... Vi minns, kommer att minnas långt framåt henne, och hon kommer att kännas som levande med oss på grund av boken, så att man ska inte glömma bort henne.
Så jag tycker det är... Nej, men hon är ju huvudpersonen helt klar. Sen kan ju jag aldrig veta liksom, vad en mamman säger, så kan inte jag veta vad Carolinas önskan hade varit. Jag tror hon säger någonstans i boken att hon hade nog velat den här boken, men hon kanske hade velat, hon hade velat skriva den själv. Och hon hade, jag tror hon hade blivit författare om hon hade fått leva, Carolina, för hon har en fantastisk rytm och liksom, musikalitet i språket. Så att det är en jävla förlust för Sverige faktiskt att vi inte har henne.
Vad ser du som nästa steg i debatten om barnens psykisk hälsa och skolansvar?
Ja... Man önskar att det fanns någon slags helhetssyn där man faktiskt förstod allvarligt och inte försökte se på någon quick fix, utan faktiskt ta tag i det på riktigt och göra skillnad. Jag kan inte säga mer än så. Mm.
Planerar du att fortsätta skriva om ämnen relaterade till barn och ungdomars välmående, eller har du andra projekt på gång?
Just nu, ja, det blir ett större reportage i Svenska Dagbladet som handlar om skolan. Och sen kommer jag, ja, den kommer handla lite om vuxnas arbetsmiljö i de nästkommande projekten. Men jag kommer säkert återvända till barnens.
Är det folk som kommer och vänder sig till dig och säger, Eleonor, vi vill att du kan du inte skriva om det här, eller skulle önska att du skriver om någon speciell ämne som kanske behöver lyfta upp till exempel?
Ja, hela tiden, och det är ju, jag önskar jag kunde klona mig, för det är så viktigt, så många uppslag, så mycket viktigt som jag känner att det här borde granska. Ibland får man ge vidare till andra då, men tiden räcker inte alla gånger till.
Upplever du att det mest, i det här fallet var Carolina, mest tjejer som drabbade av det som Caroline fick gå igenom, eller killarna? Eller killarna mera inte drabbade så hårt som tjejerna kanske?
Båda drabbas väldigt hårt, men det är lite, om man ska generalisera, så är det så att killarna får det mer ur sig. Det märks tydligare hos pojkar till exempel om man har en autism tillstånd, liksom, om man har en lite annorlunda fungerande hjärna. Det är ju ingen sjukdom, det är bara att man fungerar lite annorlunda. Och speciellt så, det uppstår ju bara om miljön är fel. Om miljön är väldigt stökig och kaotisk, det är därför vi ser fler diagnoser idag. Och tar man autism, ADHD och så här, det yttrar sig väldigt mycket mer tydligt hos pojkar, vilket innebär att de ofta får stöd redan på lågstadiet. Hos tjejer är så himla duktiga att kamouflera och passa in, så att de kanske det upptäcks först på högstadiet, så har de genomlidit liksom alla dessa år och kanske redan gått in då i liksom, ja, men i självskada, ätstörning, djup ångestproblematik, panikattacker, den typen av som inte syns på utsidan. Alltså precis som Carolina hade, man döljer det liksom. Så att det är väl det jag menar på att vi måste börja se även tjejerna. Vi kan inte bara gå på liksom ja, vi måste se lite djupare där.
Jag pratar väldigt mycket med ungdomarna i olika åldrarna och det finns en känsla mellan ungdomarna, rädsla att misslyckas. Att misslyckas med, och det där gör att det sätter press på oavsett vilken ålder man är. Wow, jag duger inte, jag presterar inte som jag ska prestera, man känner sig mindre värd. Att man kan inte jämföra med andra och sådana saker.
Nej. Nej, men kraven, och det märker man på Carolina i texten också, den typen av krav att vara som andra och att prestera, också prestera. Nu var ju hon väldigt begåvad och smart, så hon hade inget fel på intellektet på något sätt, men ändå så ställde hon chockhöga krav, och det säger mamman också, hon ställde så, och de kom ju inte från henne, hon försökte liksom speciellt när det kom till skolarbetet att få henne att sänka ambitionsnivån snarare, men det är ju, ja, det är ju, det är klart det blir så idag när man redan från gymnasiet, förr i tiden så kom man ju in på det gymnasiet man sökte, det fanns idag så ska man ha den där, vad det nu kallas, meritvärde och grejer, man vet hur tuff konkurrensen är, och det är tufft redan i unga år, vi har nationella proven, det gäller verkligen att prestera på dem och så vidare, alltså det är enorma krav på, plus att vi har sociala medier och TikTok och allting där det, så kraven är ju chockhöga överallt, och de får liksom aldrig vila sina hjärnor. Liksom.
Här, tror du att det här påverkar nu också, eller påverkar ungdomarna, barnen, det nya betygssystem som trädde kraft för några år sedan? Eller för att,
vad sa du?
Betygssystemet på skolorna.
Ja,
påverkar på något sätt?
Det tror jag också att det gör. Alltså allting sammantaget påverkar ju. Att, alla är så medvetna om att det, ja, det står och faller med. Om man inte har ett visst värde så kommer man kanske inte in på den. Samtidigt som det, men det finns oändligt många gymnasieskolor. Så att, och skulle man läsa typ en praktisk på gymnasiet så kan man ta igen det på komvuxen. Så att, det är liksom, det står ju inte för att man kan alltid ändra det. Folkhögskolor är en jättefin form. Man kan liksom, det finns skolor för alla där ute. Men det tror jag som man förälder faktiskt, att man har ett ansvar faktiskt att prata med sina barn om det. Att det kommer att lösa sig. Det finns alternativ. Det, ja.
Jag kan prata varmt om folkhögskolorna. Jag har förra detta elever från Sigtuna folkhögskola, och jag tycker det var den bästa tiden som jag var där. Hur de blev mött, hur miljö och mycket annat. Wow, det var fantastiskt. Jag har väldigt nära min själ och hjärtat den tiden som jag var där. Så att, och det hjälper mig att jag skulle komma in i svenska samhället på sättet som jag kom faktiskt. Så det är bra att man lyfter sådana andra resurser som finns. Sånt, precis. Ja, vi närmar oss till slutet, Eleonor. Och det var spännande att ha dig i programmet och i Avengen Kraftwerk Radio. Våra gäster idag, Eleonor Torp, och som pratade vi i det här samtalet om hennes bok Flickan i korridoren. En tuff berättelse om Carolina, historia som kan vi få lärdom att inte upprepa samma misstag. Carolina, tack så mycket för att du kom till vår studio och delade det som du har gått igenom och det som har skrivit i boken.
Tusen tack för att jag fick komma.
Ja, ansvarig utgivare är Luis Palmaguirre, och vi tackar för våra sponsor Betonfabriken här på Vengarsson där vi har vår studio. Tack så mycket för att ni lyssnade på oss, och vi kommer att ha en ny gäst nästa vecka innan årets slut. Tack för att ni lyssnade på oss, och vi hörs nästa vecka.